En tankelek, Jenny. Om du skulle vara dialekttalare och göra egen musik, skulle du då skriva texterna och sjunga på dialekt?
Nu ställer du mig en fråga som jag omöjligt kan svara på, för jag är ju liksom enspråkig på svenska. Jag har den här ganska standardnära varianten som jag kan ställa upp eller tona ner.
Mm. Men om
det kan nog hända att jag skulle välja dialekten, för att på något sätt så tycker jag det här med modersmål och det här starkaste riktigt känslospråket är det som måste fram.
I slutet på dagens avsnitt ska vi besvara en spännande fråga om skillnaden mellan uttal på sverigesvenska och finlandssvenska. Varför uttalar vi finlandssvenskar inte bokstaven ä i exempelvis ordet äta eller äta?
Just det, vi uttalar det nog men inte som ä.
Mm. Men först så ska vi resonera om känslospråk och så ska vi komma in på kanske en av de största språkliga trenderna eller fenomenen i svensk-finland just nu. Att sjunga på olika varianter av finlandssvenska eller då på dialekt. Men först det här med känslospråk, Jenny, hur skulle du förklara det? Vad är det?
För mig är känslospråk det språk jag väljer att tala med mitt nyfödda barn eller ett djur.
Okej, det är ganska bra förklaring.
Ja, det här liksom på något sätt, det här, den som har också den här gulliga pjollerpjåskspråket. Jag talar ju inte bebispråk, men som en lilla vännen. Alltså det här, det som kommer, det som spontant kommer fram när jag vill vara så öm som jag bara kan. Men sen, alltså jag också förstår starka negativa känslor som ilska, frustration, sorg, smärta och så vidare uttrycks också bäst på svenska för mig. För det här, jag talade om det tidigare, jag har inte det här registret av oerhörd ömhet eller sorg eller att svära ner någon. Nej. På finska eller engelska. Jag blir liksom artig.
Ja.
Men eller, det här artighetsregistret jag har tränat, men det här där man har liksom hemma fått uttrycka alla sina känslor på svenska, så nu är det ju det som kommer först.
Mm. Jag brukar kalla känslospråk för elda i öppna spisen språk för mig, för jag vet inte, av någon anledning så är jag jättefumlig, och när jag ska pilla in de här vedklabbarna så bränner jag mig ofta, just här på tummen, du ser att det är ganska rött där fortfarande, och när jag gör det så hör jag mig själv mitt i allt börja tala någon form av bredare österbottniska, alltså mycket bredare än vad jag i normala fall talar, exempelvis nu med dig.
Är det eder som kommer ut eller bara så här liksom, oj du lilla vedklabb?
Äsch på dig din lilla rackare. Nej, men jag märker att jag tar till då när jag blir riktigt, riktigt arg och det bränner på tummen. Så då kommer det någonstans, jag vet inte riktigt varifrån det kommer, det kommer liksom djupt från mitt inre. Så kommer det någon form av österbottniska som jag i normala fall inte talar. Jag tycker att det är ganska intressant.
Med en lätt bouquet av svavel. Du får tala om det. Alltså jag är jättebra på eld, så det där gör jag inte.
Nej.
Men vet du vad jag kvaddar mig på?
No.
Rivjärnet.
Rivjärnet?
Ja, när jag river ost eller annat så brukar jag sätta lite knoge med. Och då svär jag.
Okej. Men är det så också att när man är riktigt, riktigt glad, kommer det då också? Eller är det mera de här lite mera negativa känslorna? För jag har inte märkt det med mig själv, nämligen att det skulle komma när jag är jätteglad. Eller
om... Man kanske har lättare att filtrera och sortera när man är glad, kanske. Jag vet inte.
Nej, jag vet inte heller.
Men det hurra, tjoho! Jippi att vara allt för
hårdväxande.
Jag vet inte vem som säger jippi längre.
Jag brände mig inte på tummen. Nej, men det är spännande det där som du säger med finska. Vi har varit inne på det tidigare också, att uttrycka känslor på då exempelvis finska eller engelska. Det slog mig här om dagen. Jag har en finskspråkig granne och han har också en hund. Vi brukar har ganska samma rutiner så där vid lunch ungefär. När vi jobbar på distans båda två så brukar vi ungefär 12-tiden, 1-tiden så brukar vi gå ut på promenader. Då brukar vi mötas, växla några ord om väder och vind och hundarna brukar snusa lite på varandra och så där. Och häromdagen så kom man gående ensam. Och min första fråga var så att oj, du är ensam, att var är hunden? Och han fick en tår i öga och berättade att hunden hade blivit jättesjuk och de var tvungna att avliva den. Och jag märkte att hur svårt jag hade att säga det jag ville.
Ja, det blir så här åtan åsa eller åtan åttoni liksom.
Det blev så, men allt det där på något sätt som jag ska vilja säga om vänskap, trofasthet, om känslor, livskamrater och allt det där som hänger ihop med...
Den där sorgen är förfärlig, man hör tassar mot golvet hur länge som helst efteråt.
Och just den där typen av saker skulle jag ha velat säga. Och jag skulle vilja säga det med känslor. Och trots att jag kan orden, jag kan surru, jag kan kipu, jag kan ikävöjda, jag kan till och med ordet gillo och sådär, så blir det mekaniskt. Alltså det blir på något sätt en sån där att jag märker att jag har svårt att säga.
Minä näen sinun suru. Det blir liksom...
Ja, men på något sätt...
Mycket dålig finska.
Ja, men det jag började fundera då när jag fortsatte promenaden. Efter att jag hade snackat med min tårögda granne så började jag tänka mycket på det där med känslospråk. Och sen kanske det låter som en klyscha och sådär, men professionell hjälp på sitt modersmål med känslor. Jag började fundera på det att om jag skulle behöva någon gång en hjärnskrynklare, jag skulle behöva ett proffs för att reda ut mina känslor. Tänk om jag skulle måste göra det på finska eller på engelska.
Ja, det är ju inte alls bra.
Nej, men det skulle ju inte gå. Allt klart att jag skulle kunna säga att en ole iloinen nytt.
Men det är nyanserna.
Ja.
Och sen det här, när man, och det handlar inte bara om att själv uttrycka sig på ett annat språk, men också, eller om du skulle säga det på svenska, men sen har du den här känslan av att du eventuellt blir lite missförstådd, att nyanserna inte uppfattas.
Nej.
Jag tror inte att man får en bra och välfungerande liksom själavård på om man måste tala ett annat språk.
Nej, jag tror inte heller. Men det finns jättemånga spännande studier kring det här också med känslospråk. Om man googlar på affektivt språk eller affektivt språkbruk så kommer jättemånga spännande studier. Och om åldrande exempelvis, att när vi åldras så går vi allt starkare tillbaka till barndomens känslospråk. Du har säkert läst och hört om det här också mycket.
Ja, det här var något som jag inte fattade. Jag vet att min mummi var finskspråkig tills hon träffade mova.
Mm.
Och sen, men de talade bara svenska hemma, så hon bytte i princip språk. Det är ju inte så här att hon fortsätter ju tala finska med sina vänner och släktingar och så här. Men hemspråket var enbart svenska. Så att jag talar ju alltid svenska med mummi.
Yeah.
Och sen märkte jag när hon blev gammal, hon fick en Alzheimers sjukdom på slutet. Och jag fattar ju inte det här att jag eventuellt skulle kunna testa att tala finska med henne. Men för mig hade svenskan blivit det språk som vi umgicks på. Men det som jag tycker var spännande också är det här att hon var då över 90 och hade inte så... Liksom, hon hade glömt... Hon visste inte alltid vem jag var, eller jag var ganska säker på att hon inte längre visste vem jag var, men hon visste nog att jag var någon av hennes människor. Men det var lite svårt att prata med henne, men sen minns jag att vi var satt på hennes äldreboende då, och så kom det Fångad av en sång med Benny Törnros allsångsprogram, och sen spelade de vals på Svinstakär, och mummi kunde vartenda ord.
Ganska häftigt.
Och det var så här att hon hade glömt så mycket, men sen dans på Svinstakär kunde hon, för det var tydligen en sång som hade varit henne jättekär i hennes ungdom, kanske hade att göra just med den här tidiga tiden med mofa och liksom ung förälskelse och kanske liksom en av hennes första lite djupare kontakter med svenska, men det var allt att döma en sång som betydde mycket för henne.
Nej, för det är ju så att sång och musik i allra högsta grad känslospråk, och det var en annan tanke då också på den här hundpromenaden när jag hade träffat min tårögda granne, så var att om jag skulle skriva texter, låttexter, och jag skulle uttrycka stor kärlek eller stor sorg eller passion eller vrede eller någonting i de här texterna. Alltså jag skulle vara helt borttappad om jag skulle måste göra det på finska eller engelska.
Ja. Sen tror jag att det kan ha att göra med lite en viss typ av ord och vokabulär man använder. Jag tänker på rapmusik, så tänker jag att det kan ändå finnas, där är det ganska mycket lek med ord och just allitteration eller rim eller så här. Så jag tänker att där är det kanske orden, vad orden, hur orden används snarare än budskapet. Alltså det är klart att de har ett budskap, men på ett annat sätt. Och där tänker jag att har man lyssnat på mycket på rapmusik på engelska så kan jag tänka mig att man kan producera alldeles skapliga texter på ett språk som inte är modersmål.
Men du sjunger i en högklassig kör. Jag har hört er. Ni är alltså jättebra. Och det säger jag inte bara för att du är min cover. Ni är det. Och när jag hörde er sjunga så sjöng ni på åtminstone tre språk. Eventuellt var det fyra. Ni sjöng på svenska, ni sjöng på engelska, ni sjöng på finska. Och eventuellt hade ni en...
Var det nu i julas eller när var det?
Förra julen.
Ja.
Och eventuellt var det på tyska också. Så då började jag bara fundera på det. Att hur är det där för dig? Eller hur är det för er i kören när du sjunger på då ett främmande språk? Tyska så är kanske inte ett språk som är riktigt ditt. Får du in samma känsla i det? Eller får ni i kören in samma känsla?
Bosun troj. Alltså, vad heter det? Bot, är det bot eller? Ja, och roj ruelse. Alltså jätteånger morkis som Judas sjunger om. Eller det handlar om, eller jag vet inte, men det är från Matteuspassionen i alla fall. Ett solo som inte är en kör. Så alltså, nu väcker tyskan också känslor. Alltså, det som är fördelen med att sjunga på främmande språket, man övar ju in att traggla de där styckena ganska mycket. Franska sjöng vi på nu i vintras också. Och även om även om man inte kan det vid första anblicken, så det är ett bra sätt att lära sig språk. Det här, för när man inser, när man sjunger det så många gånger och man vet vad det betyder, så inser man, lär sig plötsligt, aha, det är så här det funkar, och så får man plötsligt någon grammatisk insikt. Eller?
Ja, men får du in känslorna i det? Får du in känslorna på samma sätt, trots att du begriper att nu sjunger du om weltschmerz eller om någonting annat?
Jag skulle säga ja. Jag kanske inte förstår exakt alla nyanser, men till och med, alltså, vi har sjungit på afrikans en gång.
Yeah.
Och det var alltså i princip en närmare gud till dig variant. Och det var också en text som jag kände, det här budskapet på något sätt, den här liksom yttersta på något sätt, både förtvivlan men också förtröstan, det här att när jag lägger ner mitt huvud så du är min du är liksom min huvudgärd och min vandrarstav och allt det där. Så även, det kan hända att jag förstått det fel, men någon form av budskap på något sätt, ja, jag skulle nog säga att jag gör det.
Mm.
Och sen när jag tänker på språk som jag alltså kan väl. Så huvudsaken är att texten är välformulerad. Om det är en text som går in i hjärtat, gör det den nog oavsett språk.
Mm.
Ska jag säga. Men sen tänker jag också att, så, jag menar just det där med känslospråk. Jag vet att Mumi sjöng vaggvisor för mig på finska. Så nu har jag ett jättestarkt band i till exempel Sininen Uni och Tutu Tupakkarulla och de här läggdagssångerna.
Vi ska hocka in nu på en av de här största språkliga trenderna i svensk Finland, och det är alltså då att sjunga på känslospråket, och i många fall så handlar det om dialekt. Och det här har ju väl alltid funnits ända sedan vi började sjunga och göra musik, men tidigare, som vi har pratat om här i näst sista ordet, så hade kanske mera varit i en sån här humoristiska sammanhang och i privata sammanhang. Men för drygt 15 år sedan så började det hända jättespännande saker. Artister som tidigare hade sjungit på engelska eller på någon form av standardsvenska eller på någon form av Sverigesvenska, så har börjat sjunga på sina egna modersmål. Och det är svårt att säga vem som var först, men en av de första så var Vasas flora och fauna. Har du lyssnat mycket, Jenny, på Vasas flora och fauna, indie, pop?
Inte mycket. Inte min genre, men man hör dem på radio ibland.
Ja.
Och jag tycker det är fint. Och det blir ändå, alltså, det blir en känsla. Det finns ett här som jag tänker mig extra starkt just för de som talar samma dialekt.
Yep.
Men också för mig som, det är ändå en svenska som talas i Finland, och det känns genuint.
Mm. Vasas flora och fauna, så kanske första gången som det har gjorts allvarligt, om jag får använda ett sånt ord, popmusik på österbottnisk dialekt eller någon form av vasaspråk, Järby, Korsholm. Vi ska ta in en kommentar här också, och det är Mattias Björkas, gitarrist, sångare i Vasas flora och fauna. Tidigare så skrev han och sjöng på engelska i bandet Cats on Fire, men 2012 så startade han en trend.
No, jag kanske inte ska ha sagt det då, men jag tror ändå liksom så här i efterhand att det kanske snarare är så här estetiskt val, just att man snarare än någonting som jag kan motivera varför det är rätt eller varför det ska göras eller varför det är som på något sätt viktigt eller så där, utan det handlar helt enkelt om att jag var på jakt efter någonting som jag tyckte att liksom fungera, och så plötsligt så märkte jag att det liksom ja, men kanske liksom led på ett intressant sätt plötsligt att göra det som gjorde att man kunde börja som utforska saker och ting, och det var nog mest på den vägen. När man började skriva på svenska så märkte man att otroligt hur mycket man kunde gå in i olika grejer när man skrev så där, att hur alltså små liksom skillnader kunde få konsekvenser liksom på ett, och det var ju som, ja, men det var som roligt. Det var ju som därför man gjorde det.
Det var som roligt.
Ja.
Mattias Björkas.
Absolut.
Alltså härligt.
Och sen tänker jag det här att om man är sig själv, man är en genuin helgjuten artist som på något sätt, vet du, vad det är själv för alla andra är upptagna. Och om man nischar in sig med att låta just på sin dialekt istället för mainstream. Så, och det är inget ont i mainstream, men jag tror att det kan bli just på något sätt en sån här känsla av autenticitet.
Ja. Och det är ju spännande när man ser på den här listan. Det är ju inte bara de Vasas flora och fauna, utan det är Rickard Eklund, Hanna Lagerström, Josefin Sirén, Månskensbonden, Kai med flera. Och jag, som du sa Jenny här mitt i prick, så är det här ens eget språk, som exempelvis då Vasas flora och fauna. Det kommer jättenära mitt språk.
Förresten hade de ett suveränt bandnamn, måste jag säga.
Japp, och det kommer alltså så rakt in i hjärta på mig. Så det är inte likt någonting. Jag ska läsa några rader här för dig. Det här är från deras låt Levande Livings. Sin vana trogen lånar din farsa ut sin bil, en Redi Volvo från 93. Speciellt med sommardäck så gick den föredömligt tyst. Vi tog riksåttan tillbaks.
Det här 1993 är kanske det som var mest dialektsignalen.
Och referens över riksåttan. Men sen kunde jag inte riktigt imitera det nu heller. Men det låter liksom. Ja. Det låter Vasa Järvi Korsholm.
Ja, och riksåttan har jag ju ingen relation till.
Nej. Men har du lyssnat, eller lyssnar du mycket på svenska bandet Kent?
Nej.
Nej, okej.
Okay. Alltså, nu har jag ju hört, men jag har inte lyssnat.
Ja. Nej, jag tycker mycket om Kent. Jag ska bland annat fara till Stockholm nu om en dryg månad och lyssna på deras avskedsturné, vad det nu blir, det nummer 747 eller någonting.
Det kan inte sluta.
Nej, men de gjorde i varje händelse, så testade de på engelska. De gav ut några av sina mest populära skivor. Jag tror att det var Hagnästa, Hill och Isola. Eller Isola. Så gav de ut på engelska. Men det funkar inte. Alltså musiken, den samma, jättebra låtar, men översatt till engelska. Och funkar inte.
Nej, det kanske saknar. Det är det här att det som gör dem till dem är plötsligt borta. Så blir det slätstryket.
Ja. Och Sami Sirviö, så han har rötterna i Finland och han är gitarrist i Kent. Så han sa efteråt så här om försöken på engelska. Hör på det här. Först och främst är det viktigt att musiken betyder någonting för oss. Om det sen kan fortplanta sig till någon annan så är det ett bonus. Vi tror att man bara gör dålig musik om man måste tänka på någon annan. Och det här tycker jag är mitt i prick. Alltså om man gör musiken för sig själv, på tjänstospråket, på ett seg, på modersmålet, så då låter det också.
Ja, man ska fundera på vad man har sagt istället för att koncentrera sig på vad fansen skulle gilla.
Mm. Du kom in, Jenny, här jättebra på rap och hiphop. Vi ska plocka in det här lite mer, för att rap och hiphop, så är det väl funnits på finlandssvenska också länge. Paleo Ville, kommer du ihåg?
Ja.
Och Pumpa på fanns ju också.
Men, ja.
Men var inte mer sådär studentikost då? Och sådär lite humorhållet kanske också, framförallt med Paleo Ville.
Jag skulle säga att kanske särskilt Pumpa på var uttalat studentikosa.
Ja.
Men jag skulle säga att men jag minns när duck rap kom.
Mm.
Det var en stor grej.
Ja,
det här att man talar just det här om Prole han är shitty. Liksom. Jag läser alltid City och Prole han är shitty. Liksom, det fanns en Helsingfors lite sån här snobb-attityd, men också jättestark igenkänningsfaktor, vilket gjorde att det var jätteroligt och inte kanske den här humor, utan det var bara så roligt att det hade gjorts.
En uttrycke,
ja.
På något sätt.
Ja.
Och ja, så det har funnits Red Rama, så han testar ju också en del på svenska.
Ja, det låter jätteskojigt, för att sen blir det någonting med det här språket som... Och det låter roligt, men det är också egenartat.
Ja, men jag vågar också påstå att det har hänt grejer inom den här genren under sig de senaste 6-7 åren. Seriös, tung hiphop på dialekt. Vi ska få höra Cesar Excel nu, eller Joel Rönn som han heter också. Han är en artist som rappar på Nykabi-dialekt, den dialekt, Jenny, som du tycker är den mest sensuella av alla. Det har du avslöjat.
Jag har hört Cesar Excel.
Mm. Han gav ut debutsingeln Guds plan för 6-7 år sedan, och sen har han gett ut ett album också och flera singlar. Och till vardags är han förresten en populär programledare här på Yles kanaler också. Så här berättar Cesar Excel om varför han började rappa på Nykabi-dialekt.
För mig så blev dialektrappen lite mer ett genuint konstuttryck och en copingmekanism med liksom känslorna man hade in i skallan. Och är ju, no, som är ju ofta pratar som om man nämner dialekter, så är ju ett känslospråk. Så då jag fick ett behov att uttrycka mig så genuint som möjligt, så var jag nog ett ganska självklart val att nej, men så det kände jag, så det mår jag, det här vill jag säga, och nu vill jag säga det i en musikalisk form som är så nära hjärta som möjligt. Så det var nog ett ganska självklart val. Jag påstår ju nog att då du byter språk, så nu byter du alltid lite personlighet. Nu får du alltid in i någon roll. Till exempel om jag börjar prata finsk, så märker jag att jag får mycket mörkare röst för att jag maskerar hur osäker jag är på det här andra inhemska, och man låter lite mer auktoritär då man pratar finsk. Och lite samma med engelska också. Men sen är det också, hiphoppen är ju så fruktansvärt specifik också, alltså som du, han jobbar jättemycket mycket med referenser. Till exempel att om du ska rappa om hur mycket pengar du har, så känns det jättekonstigt att börja rappa om dollar bills då du är uppvuxen i Nykabi, att istället så säger man några hundra euro liksom, att så på det viset så nu är det ju automatiskt lite mer genuint. I en låt som jag har som heter Några hundra euro, så har jag en replik som är: du ska bry dig skit inna arbetsskadu, du ska bry dig skit pojk för arbetsskadu. Och där är det arbetsskada och arbeta ska du, som låter exakt lika, men beroende på hur du lägger emphasis på så ändrar det innebörd. Så sådana de grejer som man lyckas hitta i dialekten, då känns det nog jäkligt bra att man sitter och skriver att fuck yes, jag hittar en dubbel betydelse i det här och det varit snyggt.
Härliga Cesar Excel eller Joel Rönn där. Han säger en massa kloka saker.
Jag framförallt reagerar just på det här att man blir en lite annan person. Man kunde ju höra det på hans röst också när han började prata så här, bara för att han pratade om finska. Jag tror jag kan ibland överraska mig, för jag får till och med en lite annan humor när jag talar andra språk.
Blir den bättre?
Jag tror inte, eller kanske.
Men hur mycket har du tänkt på det här, Jenny, att i 9 fall av 10 nu, när vi talar om musik på känslospråket eller dialekt, så är det här ett österbottniskt fenomen. Alltså visst finns det undantag. Bubbeli heter han visst.
Bubbeli,
i Åboland, och så finns det också undantag i Västnyland och i Östnyland. Men i 9 av 10 fall, vågar jag påstå, så handlar det här om Österbotten.
Österbotten har ju de österbottniska dialekterna har en starkare ställning, därför att alla har talat dialekt. Medan i södra Finland hade det varit lite så här att vet du, godsherrar och andra har talat standardsvenska, och sen har dialekten varit en arbetarklassgrej. Mm. Och medan i Österbotten så det var liksom, det fanns inte herrgårdar, och det var liksom storbönderna och småbönderna, alla talade dialekt. Så dialekterna har ett starkare fotfäste där. Mm. Det betyder ju inte att dialekterna inte har använts här, men folk har varit snabbare med att växla mellan två språkvarianter, dialekt och standardspråk.
Ja. Vi hade en paneldiskussion under mediespråk i Vasa här för någon vecka sedan också. Där satt Caroline Sandström, som jag vågar påstå är Svensk-Finlands största expert på dialekter. Och då tangerade vi det här ämnet, och då var hon inne lite på samma saker som du också. Det handlar om närheten till Helsingfors. Men då kom vi också in på det här med musiktraditioner och musiktraditioner på dialekt i Österbotten, att de har funnits starkare. Så steget har varit kortare egentligen att ta in den här seriösa musiken också med dialekt.
Ja, jag tycker det är lustigt därför att det är många, tidigare har ju folk valt att sjunga på sverigesvenska ofta, alltså finlandssvenska artister.
Oj.
No, och jag kan förstå det. Alltså jag tycker det låter lite, min initiala reaktion är som du, alltså jag tycker det låter lite tillgjort. Men sen å andra sidan har man dialekten som modersmål. Och alltså då har man alternativ, antingen sjunger man på dialekt, vilket inte har gjorts tidigare. Och då finns det ju två alternativ, antingen sjunger du du har någon sorts standard finlandssvenska som inte ditt språk, eller så sjunger du på någon sorts standard sverigesvenska som du har hört jättemycket sjungas på. Och om inget dera är ditt modersmål, så då kan man, vet du, då väljer man vad man vill. Och ofta har man tänkt att just om man, i synnerhet om man vill på något sätt slå igenom i Sverige eller låta som den populär musik som görs på svenska, så då är sverigesvenskan ett ganska naturligt val. Alltså lika naturligt som standardfinlandssvenska.
Eller hur?
Typ.
Typ. Men varför görs det inte mera pop, rock eller hiphop på åboländska, västnyländska, åländska, åboländska, östnyländska och allt vad det finns? Diskutera med oss på arenan i appen där. Varför är det här främst ett österbottniskt fenomen? Dagens lyssnarfråga är inskickad av Marika. Hon skriver så här. Jag har märkt att rättskrivningen på svenska är mycket lättare för svenskarna i Sverige än för oss finlandssvenskar här. Jag har både studerat och bott i Sverige och noterat hur tydligt de uttalar orden med ett ä-ljud. De uttalar till exempel orden läsa och äta med ett ä-ljud, alltså skrivs ordet med ä. Vi uttalar med ett e-ljud. Vår rättskrivning blir naturligtvis svårare för oss här. Kan det bero på att vi lever med finskan nära in på oss? Vad kan det här uttalsfelet inom citat bero på? Jenny, vilken fråga? Vad säger du?
För det första vill jag säga att det är inte ett uttalsfel.
Nej.
Utan och det är inte nu för att jag är knutpatriotisk och vill liksom försvara finlandssvenska. Men det är alltså det är en regional variant som alltså till exempel i det man kallar Stockholms E handlar ju om att man säger läsa och räkor i gammal stockholmska. Medan ä-ljudet är förbehållet sådana ärn som ligger framför ett R. Så lära, nära. Men sen säger man då tre, uttalar tre lika oavsett om det är siffran tre eller materialet tre.
För jag tycker att det är ju det som Marika skriver om här, så det är mera ett Stockholmsfenomen och kanske också yngre stockholmare, eller har jag fel där?
Nej, jag tänker så här att förr har alltså i till exempel Stockholm och där omkring Uppland lite så där, men också norrut i Sverige. Jag försökte läsa på om det där och blev inte riktigt. Vi fick inte riktigt något entydigt svar på hur utbrett det här är.
Men för jag tycker att om man går till Västerbotten och Norrbotten så då är det mera ett finlandssvenskt e i äta.
Ja, det är möjligt.
Jag tycker så.
Och sen hade det alltså traditionellt funnits alltså tre ljud. Alltså ett e som är alltså siffran tre. Sen har vi då ett sånt ä lite öppnare som då i materialet trä. Och sen har vi då det här ä nära som är alltså den här öppnaste varianten som är just förbehållet de ä-ljud som kommer framför r. Sen i och med det är flera olika orsaker till att det här uttalet har börjat förändras. Till exempel just det här att folk i och med läskunnigheten och vet ni, det här liksom standardiserade skriftspråket har brett ut sig och skolspråk och nu ska man då hitta något sorts fina sätt att uttala. Det har kanske inte uppfattats som socialt särskilt fint det här är Stockholms ett, medan det har kanske funnits just den här liksom mest bildade varianten har väl varit med det här liksom tre e, ä och
så det är äta.
Och då har man, och sen så man har kanske frångått det här, och sen har det har ju också blivit så att nutidens ungdom i Sverige säger ju alltså träd, inte träd. Alltså riktigt, liksom samma ä-variant som man har framför ä. Då hade kanske just när man har uppfattat det här Stockholm säger inte fint, aha, men då använder vi det andra ä. Och då är den här mellanvarianten liksom lite fallig glömska.
Ja. Men annars är det också generellt det där med uttal, att vi finlandssvenskar uttalar mera skriftnära, framförallt djur, djungel, djup.
Ja, absolut. Och sen har man ju, jag menar enkligen. Säger många i Sverige, medan egentligen säger vi här. Och då är det ju nog lättare att se hur orden stavas. Men med det här just att man har kanske tyckt att Stockholms E har uppfattats som fult. Sen drar man till med ett träd istället, vilket jag i min tur tycker är mindre vackert än Stockholms E. Men ja. Men det som är roligt, till exempel i My Fair Lady, så där blir det ju alltså den spanska räven. Rev en annan räv. Det är alltså det som är den här, det som har fått henne. När hon kan säga det så då har hon börjat tala som en lady.
Så det är en liten klassfråga där.
också. Lite grann.
Har du en språkfråga eller vill du önska ett ämne? Skriv gärna till oss. Adressen är nastsistaordet@yle.fi. Antingen vet Jenny eller så googlar jag fram. Men nu på denna gången säger Jenny och Jens.
Morgens! Morgens.